lagom och ett mycket intressant ord. Och som inte svensk har jag haft kul när jag försökt lista ut vad det betyder. Det är en bra ut att använda när du försöker få dina barn att inte ta 5 kakor under kökkaffet. Men det har sina begränsningar. Under OS nyligen var det en stor Team Sweden-kampanj. De hade avskiffer av olympianer med slaguden allt annat än lagom. Och lagom är inte bäst. Tänk dig, lagom löpning är bra om du gick hemifrån lite sent till bussen. Lagom simning är bra om du bara vill ta ett dopp före lunch. Men om du vill stå på gudpallen och höra din nationalsång spelas, kan du inte sikta på lagom. Du måste sikta på det bästa. Bättre än det bästa. En annan plats där lagom är inte bäst är i våra kristna liv. Gud förtjänar 100%. Och inte mindre. Vi vet det, eller hur? Men det är något som vi kämpar med hela tiden. Lagom skulle vara ett bra sätt att beskriva Judas tro på Malakis tid. Och Malaki är en profeten Gud sände för att väcka upp judar från deras andliga och moraliska självbelåtenhet. Gud har gett Malaki till sin kyrka för att väcka oss från ett lagom liv. 100 år har gått sedan templet återuppbyggdes och Jerusalems murar återställdes. Ezras och Nehemjas böcker slutar både tragiskt med Judas synder i rampljuset. Och här i Malaki ser vi att synden aldrig riktigt togs i tur med. Synden hade grott rötter och växte. Och medan Jude hade ett återställt och aktivt tempel igen hade folket blivit andligt och moraliskt lata och apatiska. Deras tro var lagom. Inte för mycket, inte för lite. Tillräckligt för att hålla templet igång och för prästerna att ha jobb att gå till. Boken består av 6 anklagelser som Gud har mot Juda. Var och en följer samma mönster. Gud kommer med sin anklagelse, Juda svarar, varje gång genom att neka till anklagelsen. Och varje gång svarar de med en sarkastisk fråga som visar deras inställning till Gud. Och slutligen har Gud sista ordet genom att lägga fram sina bevis för anklagelsen. Idag kommer vi att titta igenom bokens budskap under 3 rubriker. Första, ruten till Judas lagomtru och bevisen för Judas lagomtru och domen över Judas lagomtru. Så, för första punkten, ruten till Judas lagomtru. Det första Gud säger till sitt folk är i vers 2. Jag har älskat er, säger Herren. Vilken bra inledningsvers. Förutom att versen försätter så här. Men du frågar, hur har du älskat oss? Omedelbart kommer vi att till kärnan av deras andliga problem. De tror inte att Gud älskar dem. De har samma lögn som långt tidigare viskades i Evas öra i Edens lustgård. Satan viskade den sen i öronen på Judas folk. Lögnens far fiskar fortfarande till Guds barn. Älskar Gud verkligen dig? Och det tv- tvivlet när man tror på det. Fungerar som en gift som sprider sig i hela ditt liv. Och om det lämnas och behandlat kan det döda din tro. Det var inte sant för Eva, för Juda eller för oss idag. Så hur kom det sig att de, och hur riskerar vi att tro på denna lögn? Maliki ger två skål. För det första ser vi i kapitel 2, vers 17. Lyssna. Ni tröttar ut Herren med era ord. Ni frågar, hur har vi tröttat ut honom? När ni säger, den som gör det onda av Gud i Herrens ögon. Och han gläder sig över dem. Eller, vad är rättvisans Gud? De ser ut i världen och ser onda nationer och människor lyckas. Och de säger, se, Gud älskar dem, inte oss. Han anklagas för orättvisa. Och sen vi ser i kapitel 3, vers 14. Ni har sagt, det är meningslöst att tjäna Gud. Vad vinner vi på att hålla hans bud och gå sörjande inför Herren Sebaot? De har tröttnat på att känna Gud. Istället för att vara en fröjd för deras själar har lägen blivit elände. De drar slut satsen att Gud är en kall, orättfärdig tyran som bara vill göra deras liv eländiga för sitt eget sjuka nöjes skull. Det låter mer som Richard Dawkins än Guds barn. Men är detta något du kan relatera till? Ens lite grann? Det kristna liv känns ofta som att leva i avståndet mellan Guds luften och vår upplevda verklighet. Och om vi får fel perspektiv på hur Guds luften och vårt dagliga liv hänger ihop, så kan vi lätt begå samma misstag som dessa judar gjorde. Jag menar, du behöver inte titta långt för att se hur önskan har framgång och Guds folk kämpar på. Och vi som bor i det sekulära Sverige, har du någonsin tänkt, om jag inte behövde tro det ena eller det andra så skulle mitt liv vara så mycket enklare. Enligt Efesierbrevet kapitel 1 så utlovar evangeliet oss all andlig välsignelse genom Jesus Kristus Jesus. Eller hur? Men skulle vi inte vilja uppleva flera av dem som judiska välsignelser här och nu? Och hur svarar Gud på Judas anklagelse? Han påminner dem att bevisen på hans kärlek genom historien och i nuet. Och även om det finns oräkneliga exempel på detta, väljer Gud att använda nationen i dem som exempel. Titta igen i kapitel 1, vers 2-3. Jag har älskat er, säger Herren. Och ni frågar, hur har du älskat oss? Var inte Esau bror till Jakob, säger Herren. Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. Jag gjorde hans berg till en ödemark, men gav hans avedel till ökens schackler. Du kan läsa bättre än jag. Gud påminner dem om deras andliga historia. Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. Han säger, jag välde dig innan du ens föddes. Älskade jag dig. Se tillbaka på historien och kom ihåg vad jag gjorde för dig. Han säger, se hur det har gått för Esau. Och tänk på hur det är för dig. De har en ödemark. Du har en återuppbyggd stad. Men om vi brötas med klyftan mellan Guds löften och vår erfarenhet då, och vi frestas att tro på denna viskade lögn, då säger Gud till oss med: kom ihåg din andliga historia. Lyssna på Romarbrevet 5, vers 8. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Och sen i Romarbrevet 8, vers 32. Han som inte skönade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom? I de mörka stunderna, när vi viskningen verkar sann, då måste vi så se på korset där Jesus dog i vårt ställe. Påminn dig själv om att Gud gav sin enda son, den eviga sonen, himlens juvel, som vårt försoningsoffer, så att vi kan bli Guds barn. Om han gjorde det för oss, varför skulle han då missunna oss något? Men vi kanske kör fast på orden Esau heter jag. De skaver mot vår kulturella känslighet. Men vi måste komma ihåg att vi alla, varje människa som någonsin har levt, har syndat och förtjänar Guds rättfärdiga vrede. I dem syndade, och Gud gör det rätt i att döma dem för deras ogudaktighet. Och vi står alla i samma situation som dem. Om inte Gud sträcker sin nåd över oss, det är en mirakel av Guds nåd att någon blir frälst. I Nya Testamentet citerar Paulus den specifika problemtext från Malaki i Romarbrevet 9. Och Paulus svarar på dilemmat så här i vers 19-21. Nu säger du kanske till mig: varför kändrar han oss då? Vem kan stå emot hans vilja? Du människa, vem är då du som ifrågasätter Gud? Det som formas kan väl inte säga till den som format det: varför gjorde du mig sådan? Har inte kryckmakaren rätten över leran av att samma klump gör att själ för hedan rädde andemål och ett annat för mindre hedrande? Vi måste låta Gud vara Gud om vi sitter här idag och förtröstar på Jesus. Gör vi det enbart genom Guds nåd, inte för att vi förtjänar det, endast på grund att Gud har valt att sträcka sin kärlek över oss. Vad ska vi göra när vi läser att han är barmhärtig mot vem han vill, förutom att falla ner inför honom och lovprisa? Så ruten till Judas lagom tro var att de hade glömt Guds kärlek. Vår nästa punkt är bevisen för Judas lagom tro. Denna inställning till Guds kärlek till dem resulterade i ett mönster av lätthet och självbetalenhet i deras moraliska och andliga liv. Deras lagom synder kan placeras under tre rubriker: gudstjänst, äktenskap och pengar. Låt oss titta kort på var och en. Först gudstjänst. Läs med mig kapitel 1, vers 6-8. En son hedrar sin far och en tjänare sin herre. Men om jag är en far, var och då heden jag borde få? Och om jag är en herre, var är då värd nåden för mig? Detta säger Herren Sebaot till en präste som föraktar mitt namn. Och ni frågar, hur har du förklarat ditt namn? Genom att ni offrar oren mat i mitt altare. Och ni frågar, hur har vi kränkt din renhet? Genom att ni säger, Herrens bud betyder ingenting. Om ni bar fram att blint djur som offer, är inte det något ont. Om ni bar fram det som är lamt och sjukt, är det inte något ont. Kom med sådant till din ståthållare. Tror du han blir glad att, och tar emot dig, säger Herren Sabaot. De offrar till Gud det allra sämsta ur sina flockar. De sjuka och lama lammen. De tittar i princip på sin flock och använder offersystem för att rensa ut de dåliga så att de kan maximera sin vinst. Altret hade blivit en soptunna för Judas avvisade djur. Genom att göra detta kände de själva det system Gud som Gud införde för att ta itu med deras synder och ge dem förlåtelse. Eftersom de tror att Gud bedrar dem har de börjat bedra honom. De tror att Gud är avlägsen, att betyda sig som om han inte kommer att märka deras dåliga offergåvor. Nästa på Guds lista är deras inställning till äktenskap. Titta på kapitel 2. Vi ska titta på två verserna, 11 och 14. 11 först. Jude har begått sväck och avskyvärda ting, har gjuts i Israel och i Jerusalem. Juder har kränkt det som Herren håller heligt, det som han älskar. Och de har gift sig med kvinnor som dyker frammande gudar. Och i 14. Ni frågar varför? Därför att Herren var vittne mellan dig och din ungdomshustru. Du har varit trulös med henne, trots att hon är din macka, din hustru som du ingått förbund med. Skilmassa har blivit normalt. De avvisar sina ungdomsbrudar som är judinor och byter ut dem mot de lättklädda kvinnorna i deras hediska grannländer. De överger sina hustru för att tillfredsställa sina egna kötsliga fantasier. Eftersom de tror att Gud är otrogen mot dem har de blivit otrogna mot varandra. Den sista synden Gud uppenbara är i deras givande, närmare bestämt deras tionde. Se kapitel 3, vers 8-9. Får en människa skälla från Gud, ändå skäll ni från mig. Ni säger, vad har vi stulit från dig? Tionde och offergåvor, förbannelse har drabbat er, för ni och hela folket skäll från mig. Tiondet är en gamla testamentets system där Guds folk försåg templets tjänsten genom att ge en tionde av sin inkomst till templet. Gud behövde inte deras pengar, men det här systemet påminner dem om var deras sanna säkerhet fanns. Inte på sparkonton i SEB eller Swedbank, utan i hans beskydd. Men de tvivlar på Guds vilja att sörja för dem, så de slutar att ge tiondet. Det är värt att ta en snabb titt på vers 10 också. Detta är om versen framgångspredikan till älskar. bar in fullt tionde i förrådshuset så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta här, säger Herren Sebaot, om jag inte kommer att öppna himlens fönster för er och ösa ut välsignelse över er i rikt mått. Lägg dock märke till att den här versen faktiskt inte är ett löfte utan en tillrättavisning. När Gud säger pröva mig, så är det till judas skam för deras brist av tro. Det är inte för att på ett vänligt sätt uppmuntra dem att vara generösa. Hur tillämpar vi allt detta? Självklart bör vi tänka på vad vi gör till Gud. Att arbeta för att bygga starka äktenskap som återspeglar Guds trofasthet, och att vara ekonomiskt generösa mot Guds verk. Men jag tror att tillämpningen som ligger bakom allt det och vad du tänker om Gud, att formera ditt andliga och moraliska liv. Vad du tänker om Gud är viktigt. Som den kristna författaren A.Z. Tozer har sagt, det vi tycker om Gud är det viktigaste med oss. Eftersom vi skapar det till hans avbild, hur vi tänker på Gud kommer att formera oss och definiera oss. Gjorde tillbad en falsk version av Gud, en lagom Gud, så de blev som det de dyrkade. Detsamma gäller oss. Om vi ser Gud känslokall, utrugen och snål, blir vi sådana mot både honom och andra. Låt mig ställa en fråga, en som jag har frågat mig själv den här veckan. Vilket synder kämpar du med nu? Kanske är det en av dem vi har just nämnt. Eller så kanske det är något annat. Vad är det? Ställ dig själv en följdfråga. Vad säger den upprepande synden dig om vad du äntligen tror på Gud? Säger den att han är utrugen? Ser den att hans helighet inte spelar någon roll? Ser den att Gud inte skulle förlåta en viss typ av människor? Kanske inte ens dig. Inget av detta är sant om Gud. Och vi måste rensa bort dessa falska tankar från våra sinnen. Vi måste inse de lögner vi tror på om Gud. Och sen predika sanningen om Guds härliga karaktär i våra hjärtan istället. Vad vi tror om Gud spelar roll. Om vi inte är försiktiga kan vi lätt glida in på lagom. Vi måste se till att vi har en robust, stark och djup förlåtelse av den enda sanna Guden. Gud är trofast. Gud är försörjaren. Gud är kärlek. Gud är helig. Gud är nådig och medkännande, överflödande i orubblig kärlek och barmhärtighet. Han är Gud. Så vi har sett vad roten till Judas lagom tro var. Sen vi har tittat på bevisen på Judas lagom tro. Nu av vår sista punkt. Dömen över Judas lagom tro. Frågan är, hur kommer Gud hantera lagom juda? Och det är här vi får några profetior om Messias förstå ankomst. Låt oss läsa vers 1-3 i kapitel 3. Ser jag sända min budbärare och han ska bred vägen för mig. Och Herren som ni söker ska plötsligt komma till sitt tempel, förbundets sändebud som ni längtar efter. Se, han kommer, säger Herren Sebaot. Men vem kan uthärda den dag då han kommer? Och vem kan bestå när han visar sig? Han är en gul smedens eld och som tvättarnas soppa. Han ska sätta sig likt den som smälter och rena silver. Han ska rena Levi söner, luttra de som guld och silver, så att de kan bära fram offergåvor åt Herren i rättfärdighet. Här vi ser ett antal saker. Det börjar med en hänvisning till Johannes döparens ankomst för att bereda vägen för Herren. Sen får judar höra att Herren själv ska komma till sitt tempel. Men det blir ingen bra dag. Det kommer att bli en dag av döm över Israel och judar. Herren kommer att rena Israel med eld. Först låter det som om det handlar om Jesu andra tillkommelse. Eller hur? Vem kan uthärda den dag då han kommer? Men faktiskt, ju mer jag har tänkt på det, även om det förmodligen har en andra tillämpning om den slutliga dömen, så tror jag att det i första hand talar om Jesu första tillkommelse. Jesus kom bokstavligen in i templet. Jesus stod öppet och upptalande döm över prästerna som hade förvandlat templet till en märknadsplats. Och vem kan uthärda den dag då han kommer? Prästerna lämnades mållösa efter Jesu anklagelse. De var öppet skyldiga och de hade inga ord att försvara sig med. I slutet av boken, i kapitel 4, vers 5-6, står det, så läser den tillsammans. 5-6. Se, jag ska sända er profetien Elia innan Herrens dag kommer. Den stora och fruktansvärda. Han ska vända fadernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder. Så att jag inte kommer att viga landet åt för intelse. Varningen till judar var tydlig. Det kommer en dag då Herren själv ska komma och se om de fortfarande är ett trolöst folk. Och om de är det, kommer Gud att förgöra dem. Och det är precis vad som hände. Jesus kom. Han fann judarnas andliga ledare lagom och folket så trolösa att de till och med korsfäste sin Gud. Så år 70 efter Kristus plundrade Rom Jerusalem. Förstörde templet en gång för alla och omintetgjorde Jerusalem. Detta är en varning till oss alla att Gud alltid kommer med sin rättfärdiga dom. Det är inte tumme hot. Och det har slutet på Gamla testamentet. Det är det sista profetiska budskap som ges. Efter detta talade Gud inte judarna på 400 år. Total tystnad från Gud. Till Johannes döparen bryta tystnaden och uppfylla just dessa verser omkring år 30 efter Kristus. Nu är det lätt att se ut över världen och se hur människor vanärar Gud. Hur de behandlar äktenskap så lättvindigt. Och hur de berövar Gud av det som tillhör honom. Men vi måste komma ihåg att Malaki talar, när Malaki talar, talar han inte till nationerna. Han talar till sitt folk. De människor som bär hans namn och ändå lever som de inte gör det. Vi skulle kunna titta på tillsändet i kök i Sverige och tillämpa dessa varningar där. Och jag tror verkligen att den varningen är rättvis. Gud kommer inte att tolerera att hans namn vanhelgas. Och det kommer att bli en allvarlig dag när han återvänder och håller lagom troende och kyrkoledare ansvariga. Vem kan uthärda den dag då han kommer? Men tror jag att det bästa stället för oss att lägga vikten av den här utmaningen är i våra egna liv. Vi är lika behagna att vanhelga Gud som någon annan. Hur är vår tjänst? Hur är vår äktenskap? Hur är vårt givande till evangeliets utbredande? Är det lagom? Eller är det passande och värdiga gåvor till den som sände sin enda son som en gåva för oss för att frälsa oss? Låt oss uppmuntra varandra att inte tvivla på hans kärlek. Låt oss påminna varandra dagligen att han är Gud och hans kärlek varar för evigt. Glöm inte Team Sweden att stå på ett podium med en arena full av folk som hejar på oss kan låta fantastiskt. Men det är obetydligt jämfört med belöningen för ett trofast kristet liv. En dag, om vi utkämpar kampen för heligheten, om vi springer loppet för rättfärdighet, så kommer Gud själv att ge oss segrarens krona. Vi kommer att få uppleva att han gläder sig i oss. Och vi kommer att falla ner och kasta våra krona vid hans fötter. Om det är det vi siktar på, bröder och systrar, så duger inte med lagom. Duger inte det inte med lagom. Vi måste sikta på allt annat än lagom. Och när det gäller att leva för Jesus, lagom är inte bäst. Låt oss be. Herre, att lita på allt i den här världen känns som att sjunka sand. Men din kärlek till oss är en trugen fast klippa som vi kan stå på och vara säkra på. Men Herre, vi tror så lätt på lögnen att du inte är kärlek, att du inte är med oss. Förlåt oss Herre. Förlåt oss för de gånger vi nästa förlorade vår tro på grund av ogrundade tvivel på din karaktär. Förlåt oss Herre för de synder som kommer från vår falska syn på vem du är och vad du har gjort. Herre, fyll oss med en rätt syn på dig så att vi känner dig som vi borde. Så att vi våra äktenskap nu i framtiden skulle återspegla din rättfärdighet och att vi skulle vara generösa människor. Herre, i en lagom värld må vi bli så röda av din kärlek vid korset att vi människor som lever helhjärtat för dig och för andra. I Jesu namn. Vi ber. Amen.